en podcast från Aftonbladet.
Hej, hej! Det är dags för ett nytt avsnitt av Tronspelet-podden som behandlar serien House of the Dragon. Jag heter Jenny Ågren. Det är dags att kolla att alla har med sig sina närvarostenar. Sandra Weibro.
Stenen är här.
Stenen är här. Markus Larsson.
Stenen är väl här antagligen.
Hur är läget?
Ja, men det är alldeles utmärkt. Det kunde ha varit värre.
Det är september, Sandra. Hur känns det? Skönt.
Ja, det är väl den bästa månaden.
Ja, det skulle jag säga.
Det är din favorit.
Ja. Hellre september än sommar. Den här enfaldiga högtiden. Folk inte har vett att ha kläder på sig.
Man har kläder på sig i House of the Dragon. Det kan vi i alla fall säga. Vi har inte sett mycket naket ännu.
Nej, men jag misstänker att det är bara en tidsfråga innan de här rustningarna åker i golvet.
Man kan alltid hoppas.
Jag hoppas också.
Och svärden plockas fram.
Mm-hmm. De har fortfarande inte varit i loppsänkan heller. Nej, där har de inte varit än.
Byxdrakarna.
Vi väntar på dem.
Har inte fått jobba så mycket som de vanliga drakarna.
Ja, men hörni, det här är ju podden som kommer ut på måndagar efter ett nytt avsnitt av House of the Dragon har kommit ut. Du hittar den här podden i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Och så får man ju också gärna mejla. Sandra, vad har vi för mejladress?
tronspelet@aftonbladet.se.
Ja, mejla dit och vi ska dra igång, men vi ska ta ett litet läsarmejl här också, men jag vill bara börja med att säga, hur kunde jag glömma att prata om de här små maskarna som åt på Viserys finger förra veckan?
Ja, jag vet inte.
Det kändes som att det var en jätteviktig del av
hans läkningsprocess.
Hans obefintliga läkningsprocess skulle jag säga.
Som man inte får se någonting utav i avsnitt 3.
Nej. Ville du se mer maskar som äter död hud?
Jag tyckte det var speciell sätt att försöka liksom lindra ett dåligt finger.
Ja,
så tänker du när du har gjort illa fingret? Du går ut nästa vecka och letar liksom maskar?
Nej, det skulle jag inte göra. Men jag har å andra sidan aldrig suttit på järntronen heller, så jag har ingen talan i frågan.
Det verkar göra ont att sitta på järntronen. Mm. Men hörni, vi har då fått ett mejl. Vi börjar med det. Det är från Johan. Ni får gärna försöka knäcka den här nöten. Varför har Targaryens sigill 4 ben på draken när drakarna i Westeros endast har 2? Jag tror att han menar alltså att i Game of Thrones så var det bara 2 ben på drakarna.
Ja, precis.
Den här frågan får du ta, för det känns som...
Du har ju ändå liksom gjort lite research.
Jag har gjort lite research. Jag har gjort, för det är ju så att tidigare så har vi då sett Targaryens sigill som föreställer en drake med 3 huvuden och 2 ben. De där 3 huvudena är ju då Aegon the Conqueror och hans systrar slash fruar Visenya och Rhaenys. Nu har draken 4 ben. Men det är tydligen inte nytt om man läser på. För det här är det sigillet som Daenerys börjar använda i sista avsnitt av säsong 6. När de liksom seglar mot Westeros. Då ser man det på de här stora seglen. Ser man 4 ben. Så det är också en hyllning till henne. Men också att det kommer få sin förklaring framöver. Så här säger Ryan Condal bland annat. I will say every choice we made on this show, down to every small minutia, that the sigil was made with a reason. I would stay tuned, but I also say that the sigil that you've seen is the show you did see in the original show as well. Hopefully it will make sense in due time. Förlåt min engelska här lite.
Det känns väl bra att vi måste hålla koll på det jävla sigillet nu.
Ja, nu måste vi hålla koll på sigillet.
Ja, det är ju det jag vill göra. Men alltså titta på en serie, hålla koll på sigill.
Alltså en hyllning till Daenerys Targaryen.
Ja.
Det är gulligt.
Mm. Denna fina drakkvinna.
Och vi har alltså ingen aning om varför de har 4 ben.
Nej, det kommer väl kanske någon förklaring då, lite längre fram.
Är det 4 lierade släkter med Targaryens eller vadå?
Eller får drakarna plötsligt fler ben? I don't know. Men om de är denna 3 huvuden så...
Det är ingen aning på de jävla drakarna. Nej. Helt enkelt.
Fortsätt mejla tronspelet@aftonbladet.se. Nu går vi in på det senaste avsnittet, nummer 3. Som heter typ The Second of His Name, heter det. Och det börjar ju det börjar ju med krig. På The Stepstones. Det är där det börjar.
Ja, det gör det. Det blir drakfest direkt.
Det blir drakfest direkt.
Och krabbmat och spik genom handen.
Mm.
Nej, men det börjar ju bra. Alltså, det är ju alltid trevligt när en drake kliver ihjäl någon och
han
på.
Kliver verkligen ihjäl. Ja, rädda mig, rädda mig. Splash.
Ja, men det var ändå lite så skön humor.
Ja.
Som vi ändå,
ja, vi skrattade gott.
Ja, men jag som har saknat humor i den här serien. Ja. Så var det ändå lite så här, det var bra liksom att han ropade så här: "Åh, min prins."
Ja. Och så precis. Min prins.
Ja, och sen exakt, bara splatt.
När Damon kommer och då blir han liksom ihjältrampad av draken.
Mm.
Men man tror ju att han ska gå fram som en bazooka där med sitt massförstörelsevapen, men det verkar ju inte vara så enkelt ändå. Den där draken tår ju inte så mycket pilar. Och framförallt så verkar det finnas någon sån där, när Damon, min lilla älskling, blir liksom träffad i axeln med en eldpil, då verkar ju draken också få ont.
Ja.
Den skriker ju till.
Ja, han blir ledsen.
Ja, alltså det finns ju någon sån här, på något sätt så verkar ju nervbanorna smälta ihop med ryttan.
Ja.
Det har inte riktigt förklarats tidigare, men det är inte bra när husse blir sårad.
Nej.
Då blir vofsingen.
Ja, blir ledsen då.
Ja, han blir ledsen.
Ja.
Men det är en väldigt snygg scen.
Mm.
Jag reagerade också på att de kallade ju den här krabbmataren för Prince Dreher.
Just det.
Så jag var tvungen att kolla upp det, och det är ju tydligen att han heter Craigus Dreher, den här krabbmataren egentligen.
Han har ett namn.
Han har ett namn, och att han är någon slags prins från Myr.
Det är prinsarna från Myr som är inne och härjar.
Han ser inte så prinslik ut.
Nej, men jag vet inte vad skönhetsidealen är i landet Myr heller.
Nej. Jag var tvungen att kolla upp den här skådelsen också. Han spelas till av Daniel Scott Smith, som hade en väldigt kort CV som typ bestod av att han spelade bartender i Men in Black 2019.
Nej! Är det sant?
Mm.
Det är jätteroligt.
Mm.
Det är kul.
Ja, han får inte en enda replik i den här serien heller. Så
nej, han är tyst.
Han är väldigt tyst. Man får inte höra någonting. Men hans mask ska också påminna om Sons of the Harpy. Om ni kommer ihåg från...
De som försökte mörda den här Sergejen.
Ja, precis.
Flera gånger.
Mm. Ja.
Mm. Mm.
Och det kanske men det är inte så mycket kvar av hans mask.
Ja, den ser lite mer sliten ut.
Den ser lite mer sliten ut. Men sen så glider vi över till, för det, man förstår ju också då, det har gått ganska lång tid, det har gått 3 år sedan vi såg dem senast.
Mm.
Och då är det liksom att nu firar vi att Prince Aegon fyller 2.
Ja, vad roligt att den här Viserys tjosanfräsan har liksom lyckats
få ett till barn.
Få en son, det tänkte jag säga.
Du är glad för hans skull.
Ja, Otto Hightowers dotter. Han pimpade dottern bra, så att säga.
Verkligen.
Och,
pass att man liksom ser att hon är gravid med ytterligare ett barn.
Ja, det tar aldrig slut.
Nej.
Det kommer knoppas ordentligt där. Men det är ju själva hela förutsättningen för avsnittet finns ju där, att nu finns det ju en sån jävel att ta hänsyn till, vilket ju ställer till det för Rhaenyra.
Ja, och hon är ju inte Rhaenyra.
Förlåt,
hon är ju inte ens med på den här festen. Och men vi kommer snart till det, men han får ju också dåliga besked då från Thailand Lannister.
Tråk Lannister.
Han var inget kul.
Han är lika tråkig som sjöormen.
Ja, men han kommer i alla fall med dåliga besked att det inte går så bra. Liksom. Och då, han bara, men snälla. De håller på i 3 år, vi kan vänta 3 dagar till. Ja, nu firar vi här liksom att jag har äntligen en son.
Jag serverar en massa kött här.
Kom och ät kött! Ja. Och så är han jätteförbannad över att Rhaenyra inte är där. Och henne hittar vi då.
Ja, hon är ute och läser, ja, som alla kloka människor, hon är ute och läser en bok under ett träd.
Ja.
Ja. Mm. Det jobbiga med den scenen är ju att det är en förbannad bard där som sitter och sjunger sjunger någon horribel medeltidsvisa. Och inte bara det att han sjunger, den är ju fruktansvärt dålig, men hon ber att få höra den om och om igen, så stackaren får ju sitta där med sin luta och sjunga den här skiten och förakta sig själv mer och mer för varje dag som går. Det borde han göra i alla fall. Någon borde slå den lutan runt det där trädet.
Hon tjej lyssnar på en låt helt enkelt.
Men det är verkligen klassisk emo.
Ja, hur menar du nu?
Ja, men att man sitter och liksom deppar och lyssnar på samma låt om och om igen.
Ja.
Ja, Men alltså det är det sämsta med fantasy, det är att de måste blanda in de här hemska Ivanhoe-visorna hela tiden.
Ja, det var i alla fall inte, vad fan heter gubben?
Ed Sheeran.
Vad heter gubben? Vad heter han? Vad heter han nu? Ed Sheeran. Jag uppskattar det. Jag uppskattar att man inte kommer ihåg Ed Sheerans namn. Nej, det är inte lika illa som när de stoppar in Ed Sheeran i Game of Thrones. Men det här är ju varenda gång. Man får ju någon slags allergi i öronen. Men turligt nog så är ju scenen ganska kort.
Med ja, men, och sen så kommer ju faktiskt också The Queen och säger Samwell, du kan gå härifrån. Ja.
Han är inte efter Frodos kompis i Sagan om ringen. Du hör ju. Samwell Gamgee. Ja,
ja eller Samwell Tarly, jag vet inte.
Ja, just ja. Men han är ju också döpt efter Sam.
Alla är döpta efter Sam.
Ja, ja. Det måste han ju vara.
Ja.
Någon sån där snäll kille.
Som ja, men så är det. Väl. Ja, men där sitter ju Rhaenyra och vill inte komma in. Men det som jag tycker är viktigt i den här scenen är ju liksom hur Alicent, man ser hur hon har vuxit in i sin roll som The Queen. Att hon liksom så här, hon har ändå högre makt än, eller mer makt än Rhaenyra och kan säga åt honom att gå. Det tycker jag att det är så här genomgående i hela avsnittet, hur hon faktiskt har vuxit till sig och inte är den här tjejen som biter på naglarna längre.
Nej, sen kan man ju förstå att det är lite dålig stämning mellan de här tidigare bästa kompisarna. Det hade nog varit det om ens bästa kompis börjar ligga med ens farsa. Om att få massa barn.
Ja.
Som kan störta, alltså som förmodligen kommer göra att hon inte får bli drottning, den stackaren.
Det ser ut som Sandra tänker på något. Nej? Nej, du tänkte inte på någonting. Nej, du tycker också att det känns lite olustigt i sånt fall om någon skulle börja ligga med ens farsa liksom.
Ja. Ja, det är väl inte det man hoppas mest på.
Men vadå? Allt kan hända i kärlek.
Allt kan hända i kärlek. Men sen åker de iväg på en liten jakt. En liten, nu gör jag med så här tecken.
Det, vi vet ju att det finns två saker de inte ska göra i Game of Thrones. De ska inte gifta sig och de ska fan inte gå ut och jaga någonting.
Fråga Robert Baratheon.
Ja, ja, men det är väl det hela den scenen spelar tillbaka på lite grann. Alltså det finns ju, det är mängder av återkopplingar till originalsagan hela tiden. Och det här är ju en av dem. Och sen är ju den här Viserys... Ville.
Ville och Ronja heter
Ville och Ronja. Han är ju inte skitsugen på att gå och jaga.
Han verkar ju väldigt osugen.
Mm. Och det är ju en ganska stor jakt också. De tar ju med massa jävla...
Ja.
Känns som att de tar med hela byggnaden dit, ja, för att han ska ha det bekvämt.
Ja, men alltså, de har till och med lagt in parkettgolv i den där stora salen och hängt upp draperier och allt möjligt, så det ser ut som om de är in-house någonstans på, ja, något riktigt slott.
De kanske är på något slott också, jag vet inte. Men de ska ut och jaga. Jag vet inte riktigt vad poängen med det, men det är väl bara för att man ska känna någon sorts obehag inför att, för det känns ju som att vi ser det, någon dag kommer bli fimpad. Och då kan han ju lika gärna bli av någon konstig hjort.
Ja, du tycker det.
Ja, men det är hela, alltså han åker dit, han får liksom såna, han får ju en sån här av den här av en Lannister.
Av Jason Lannister.
Får han ju spjut och till slut så lyckas han ju ta död på den här.
Men det är en makaber scen. Alltså inte makaber, men den är ju så här, man blir så plågad för han är så här, ja.
Ja, men han är ju kalasbakis, kungen. Han är
kalasbakis.
Han är så bakis. Ja. Gud vad han dricker vin det här avsnittet.
Ja, han är en riktig fyllekung.
Ja.
Ja, det är ju det bästa han har gjort hittills skulle jag säga. Han vill ju inte regera. Han saknar ju sin före detta fru.
Ja, det gör han.
Han vill ju sitta och bygga sina himla liksom, hus.
Han önskar att de
trött,
kom.
Han är trött på all politik.
Ja, det är han. Men det är också
och
det.
Sen är det poäng. Han ska gå, de fångar upp den här hjorten. Det är ju inte så att han gör en jättestor insats.
Nej.
Det är nog den mest så här, det är den sämsta älgjakten jag någonsin har sett.
Han sitter ju och väntar på att de ska spänna upp,
ja,
den här stackars hjorten.
Och så ska de peka väldigt noga. Där ska de. Och så inte ens det lyckas han ju med.
Nej.
Han måste ju hugga honom två gånger. Stackarn.
Ja, men det är verkligen fel också att de vill ju verkligen fånga den här vita hjorten.
Mm.
Som ska liksom, ja, men betyda att det här är liksom en hyllning till den här lilla prinsen som fyller 2 år och att då han är liksom den rättmätige tronarvingen.
Mm. Mm. Och så hittar de ändå inte den vita, utan de hittar den är nästan, den är inte vit men ändå, det är en stor bjässe.
Ja.
Kom igen, ta ditt superspjut som du har fått nu av Lannister och bara hugg den. Han var okej. Nej, men
ser mest ut som en liten skabbig superren.
Alltså, ja, faktiskt.
Det är lite det utseendet de har uppe i Norrbotten på,
ja,
sommaren.
Men innan allt det här sker så är han ju också, när de sitter på väg ut till den här jakten, så pratar han ju också om, med Rhaenyra, om att du kommer snart ha egna små barnbarn, så att jag blir en så jag får bli morfar, och hon är så här och sen så får hon ju då träffa Jason Lannister som bara, oh, jag kan bygga en liten drakhåla for my queen. Hon bara, for your queen or for my wife.
Han är riktig jävla Lannister.
Ja, han är en underbar Lannister. Ja, bra självförtroende direkt.
Men Sandra, du gillade ju Tyrion Lannister så himla mycket i Game of Thrones. Ser du några liksom likheter med
i... mer Jamie Lannister då?
Ja, precis. Den här är ju lite mer Jamie än Tyrion faktiskt. Så att jag saknar ju den här härliga Lannistern. Annars var det ju mest, de var ju mest rövhål liksom. Alltså både Tywin och Cersei var ju inte heller några sköningar direkt.
Nej.
Stureplansfigurer.
med backslick. Mm. Men hon verkar inte så imponerad av honom. Hon vill ju inte gifta sig med honom helt enkelt.
Jag tror inte hon vill gifta sig överhuvudtaget.
Nej, men hon tänker väl att hon ger bort makten då liksom till en man. Eller att hon blir liksom borttradad av farsan.
Ja, precis. Hon verkar inte så sugen på hela den grejen. Hon är ju en modern och progressiv kvinna. Och inte någon sån här spelpjäs som de kan. Pappan försöker ju, alltså hon ska ju bara bli utnyttjad för att stärka släkten politiskt. Det spelar liksom ingen roll. Hon ska inte blanda in några känslor i vem hon väljer och sånt där. Liksom. Det är pappan väldigt noga med. Påpeka.
Precis, men vi måste gifta oss rätt. Men då säger hon ju till honom att, jo, men om du hade tyckt att det var liksom så här för att stärka våra ätter, då hade du ju gift dig med Lyanna Valerian. Säger han ju.
Jo.
Hon säger det. Ja. Vi hoppar lite här mellan alla grejer som händer i det här avsnittet, men det händer ju en hel del. Det finns så mycket och roligt att prata om i det här avsnittet. Jag tänker också på när de är där ute och Viserys sitter och hinkar vin efter vin efter vin. Alla kommer och ska prata om hon, och så kommer Sir Otto med det bästa förslaget, enligt Sir Otto. Bara, ska inte Rhaenyra gifta sig med Aegon? Inte det ett trevligt matchmake? Lite closer to home.
En tvååring.
Ja, jo.
Men det är ändå skönt liksom, efter att den här pappan Corlys, Sea Snake, försökte pimpa ut sin 12-åriga dotter. Så kommer liksom han så här, Otto, hold my beer. Liksom.
Ta mitt barnbarn, han är två. Varsågod.
Ja. Ja, Otto framstår mer och mer som den slemmigaste spelaren hittills. Alltså han var förnuftig för två avsnitt sen, men nu har det gått några år.
Ja, jag vet inte om ni kommer ihåg att jag kanske sa att han var min favorit i avsnittet. Jag kan väl ta tillbaka det nu.
Ja, han är inte så intresserad av någonting annat än att gifta bort sina barn med massa ädlingar.
Ja.
Men tvååring, gud. Ja, det hade ja.
Och just då får man se hur han är så här, mi. Och just vi ser det så bara, skojar du nu? Ja, det gjorde du. Eller nej, jaha, nej, det kommer inte hända.
Nej, men om jag hade den där omgivningen skulle jag supit också. Som ett svin.
Med all rätt. Men han får ju faktiskt ändå ett ganska vettigt förslag från Lord Strong, som är hans lagmästare, säger man va?
Precis.
Master of law.
Ja, exakt. Och det är ju liksom att han borde gifta bort henne med den här, vad fan heter han?
Laenor
Valerian, ja. Som ju är Sea Snakes son. För att det vore liksom politiskt smart. För att få liksom Sea Snake på deras sida igen.
Precis. Om han överlever, säger han också.
Ja, precis. Och det var ju den här Strong som också föreslog att han borde gifta sig med Sea Snakes dotter.
Just det.
Så att han verkar ändå liksom politiskt lite mer smart än
Sir Otto.
Ja, precis.
Ja, framförallt smartare än det visiret.
Ja, men han behöver ju lite smarta människor runt sig. Eller hur?
Ja, för han själv håller ju bara på svamma. Ja. Han är en ömklig figur på ett bra sätt.
Men trött på politik.
Han är trött på allting.
Ja, han är trött.
Det är hans tröttaste avsnitt. Han har inte, dot, dottern lyssnar inte på honom.
Nej. Det ska inte tonårsdöttrar göra
i och för sig. Han skaffar familj med någon han bara skiter i. Ja.
Hon sitter...
och de är bråkade borta överallt i flera år.
Det är jobbigt att vara kung.
Och hans bror är ett asshole. Alltså det, man förstår ju att en kalkvin, det hjälper ju.
Eller 15 kalkvin.
Ja, jag vet inte hur många enheter han dricker, men han skulle ju inte kunna podda. Efter.
Nej, nej men och sen, det är ju inte så konstigt då heller att han ställer sig och gråter framför en brasa.
Nej, det är väl där Targaryen står och grinar.
Ja.
Beklaga sig för frugan.
Ja. Ja, hon måste känna sig oerhört uppskattad.
Ja. Som också hela tiden kallar honom Your Grace, eller yeah. Husband.
Ja. Mm. Det är viktigt.
Ja.
Ja. Man måste visa respekt åt männen. Respekt är kock, som jag skulle ha sagt i en annan film.
Men där hade han ju en dröm. Det här är ju här där han står och tvekar. För där har han ju ändå drömt att han kanske faktiskt en gång skulle få en son som skulle sätta på sig den där kungakronan. Men var det bara en dröm? Eller hur ska han göra nu?
Ja, alltså det är egentligen lite märkligt att de är så himla besatta av drömmar.
Ja.
Med tanke på att man drömmer varje natt liksom.
Ja, och det är inte så ofta de där drömmarna slår rätt heller.
Vilket vi kanske ska vara glada för.
Ja, men alltså hela det här är ju att de knuffar, nu, man knuffar ju konfliktlinjen till att Rhaenyra inte kommer bli drottning. Att, utan att det är förmodligen den där osnutna Aegon som kommer sitta där. Det är min misstanke i alla fall.
Mm. Mm.
Han kommer, hur mycket han än liksom förpliktiga säga att han inte ska bryta sitt löfte till sin dotter, så ser det ju ganska illa ut.
Det är ju verkligen famous last words att han säger att aldrig någonsin så kommer jag liksom
ta bort dig från
tronen.
Ja. Nej, det tror jag vad jag vill om, skulle
ja,
jag säga.
Ja, då känner man, vi får väl se.
Vi får väl se. Ja. Men också att han, när de är tillbaka från jakten, när han sitter inne i sitt rum vid sitt jättebygge där och har ont i huvudet och att han är så... Hon bara, då kommer Alicent in och hur mår du, lilla vän? Han bara, gudarna har straffat mig för mina laster. Man bara, ja, precis. Mm. Så kanske man kan börja säga nu när man är, om man är lite bakis.
Mm. Han är ju lite martyr också.
Det finns lite grann,
ett litet martyrskap över honom som inte är så klädsamt.
Nej.
Men som sagt, jag, än så länge förstår jag honom.
Ja.
Han har mycket att tänka på. Det är lite som att vara en socialdemokratisk partiledare, känns det som.
Ja. Och med det så tar vi en
Stefan
liten...
Löfven.
Serien Stefan Löfven.
En favorit.
Han har inte lätt. Men jag tror Stefan Löfven hade ett lyckligare äktenskap än vad... Eller än vad Viserys har.
Så kan det vara. Och med det nu, Marcus, så tar vi en liten kort paus. Vi är snart tillbaka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är tronspelet som du lyssnar på. Nu ska vi kliva in och kolla. Nu vill vi djupdyka lite med vad som händer med Rhaenyra i det här avsnittet. Marcus Larsson.
Ja, vi har ju redan avhandlat om att hon
en
är
del.
Obstinat och att hon får lida pin med den där fruktansvärda barden. Trubbaduren. Jag kan inte riktigt släppa det.
Hur många plus får han?
Ja.
Ja, han får ju ett rungande minus, kan jag säga. Men det kommer senare avsnittet, ska vi prata om det värsta med det här avsnittet. Det är ännu sämre. Men innan dess Rhaenyra Fimpa.
Ja, var vill du börja, Marcus?
Jag gillar att hon dissar Lannisters. Det är liksom, alltså Lannisters har man ju inte mycket till övers för efter att ha tittat på Game of Thrones. Det tycker jag är kanon. Och sen kommer ju den här ganska så här förutsägbara scenen att, på ett bra sätt, att hon rider iväg in i skogen med dånhunken.
Mm-hmm.
Men här är det lite liksom bodyguard House of the Dragon Goes Bodyguard.
Nu får du faktiskt utveckla det där. Det låter väldigt intressant. Bodyguard, ja, du menar den här filmen,
ja, lite
med
romans,
Kevin Costner.
Romans och... med sin bodyguard. Exakt.
Ja, just det. Ja, med Kevin Costner och Whitney Houston.
Ja, precis. Exakt. Ja. Den fantastiska filmen.
Ja. De skulle kunna spela I Will Always Love You i bakgrunden när de åker iväg. Det har du väldigt rätt i. Och det, och åka ut i skogen med sin bodyguard, det är ju bara ett tecken på att jag undrar, och det får ni gärna svara på, utifrån vad som utspelar sig där. Det, alltså, hur länge kommer det dröja innan de börjar polera svärdet tillsammans?
Men alltså, jag tycker att det är noll kemi mellan de två. Noll! Hon tittar lite på honom, han tittar på henne som att han bara, nej, du kommer inte, ja, bli godkänd som drottning. Nej.
Ja, men det finns ju ingen annan poäng att de har så mycket scener tillsammans.
Nej, det fattar jag också.
Stå och titta på en sjö, sitter och kollar på en eld. De börjar ställa lite personliga frågor om klass. Det vet ju hur det är, det är så det börjar på något sätt. Han är lufsen och hon är lady på något sätt. Liksom.
Ja, han tycker att hon är väldigt, liksom, har mer makt än hon själv tror och så smickra henne lite.
Ja, för att hon fick in honom i den vita boken och blev,
ja, precis,
kom in där i The Kingsguard.
Han blev kung av makt. Nej, jag tycker inte heller kemin är bra, men jag tror inte den ska vara det än så länge i serien heller. Det här är ju bara en så kallad plantering som vi gillar i den här podden. För jag tror ju fortfarande att hon är mer tänd på sin farbror än på sin livvakt. Det är därför de kan ju liksom
där snackar
inte...
vi kemi.
Där snackar vi kemi. Det finns en helt annan sexuell laddning däremellan som man känner att livvakten, det är väl den man kan prata med, men det är ju farbror man vill ligga med. Eller?
Så, som han brukar vara.
Sen är det ju intressant där, naturligtvis får de ju inte ha en egen sån där stund, skön stund i en picknick tillsammans, utan det kommer ju då ett vildsvin.
Ja.
Och attackerar av.
Ordentligt.
Ja, precis. Hon får ju hela vildsvinet över som dräglar på henne på ett sätt som är väldigt motbjudande. Men det är intressant, i vagnen på väg ut så säger hon att hon vill inte vara med på jakten för att vildsvin, när de dödas så skriker de som små barn. Men här så dödar hon ju vildsvinet ganska brutalt.
Ja.
Alltså det är lite, för att referera till en annan gammal film från förr, så är det ju lite, vad heter den, Basic Instinct med ishackan. Hon går loss på det stackars djuret och blir alldeles blodig och härlig.
Ja.
Så det där tror jag är en lite sådär, inte så subtil symbolik för hennes syn på moderskap och barn,
ja,
och sånt.
Så är det säkert.
Eller sin bror, eventuellt.
Ja, möjligtvis. Eller sin utsatta situation. Alltså hon känner ju sig väldigt maktlös. Mm. Så.
Sen vet jag att du är lite fundersam till det här mötet som hon och Sir Criston Cole har sen natten, eller morgonen efter.
Ja, men då kommer ju den här vita bocken.
Kronhjorten.
Ja, kronhjorten som ju pappan skulle fånga. Men då får hon se den.
Ja.
Och livvakten vill ju genast dra upp svärdet och bara... Kom hit.
Hur skulle han hinna i fatten? Så fort han börjar springa så skulle ju...
Ja, men det handlar inte om det. Han tror ju att de ska anfalla dem, såklart.
Ja.
Men ändå. De ska ju inte jaga den. Men jag fattar inte, vad tror ni om vi säger med den scenen då?
Det är väl ett tecken på att hon är en kanske rätta tronföljaren på något sätt.
She's merciful.
Ja, den som får se den vita bocken är den som...
Hon får tecknet.
Kronhjorten.
Från himlen, typ. Eller? Nej?
Ja, en lite fin ögonkontakt.
Jag tycker att det kan vara. Ja.
Med en kronhjort.
Ja, det är ett tecken från gud eller någonting.
The seven gods.
Ja, förlåt, sju gudar.
Ja.
Sju gudar som man inte behöver tro på. Att hon är rätt mätig. Okej, okay. Ja,
jag tror det. Är det inte så?
Men det är väl en hyfsad utflykt. Du är mest fascinerad att hon kommer tillbaka och hon får, när hon kommer tillbaka blodig till den här...
Ja, när hon kommer tillbaka, ja. Hoppar av hästen. Ja. Och Sir Harvin benknäckaren Strong lägger märke till henne och bara och hon bara tittar på honom och bara jag ser dig. Och han bara
Ja, okej.
Han gillar henne.
Jag lade inte riktigt så märke till den.
Nej,
på det sättet.
Då kan du gå tillbaka. Jaha. Och så kan du titta
Och vem är denne Strong då?
Ja, det, han är ju son till Lord Strong, alltså lagmästaren. Och också bror med din nya favorit, tror jag att det kanske kan bli, Marcus.
Larry Strong, ska Larry vi ta Strong. Larry, ja. Strong kan vi ju nämna. Det är, ja, ju en av de här planteringarna som bara svischar förbi i, när de här adlingarna har tråkigt tillsammans. Så haltar han in.
Och sätter sig hos damerna.
Och sätter sig hos damerna. Mm. Och det är nästan hela scenen.
Ja. Så.
Men det är en sak man inte ska, man får aldrig glömma i Game of Thrones. Du ska alltid lägga märke till de halta och lytta. Och de som har någon sorts här, jag ska inte säga defekt, men någonting som skiljer dem från mängden. Att de blir i den här världen en svagare person som ingen lägger märke till. Det finns en, jag misstänker att det finns en ganska stor anledning att de bara lägger honom där som de nämnde i förra avsnittet, draken Vhagar.
Mm-hmm.
Att de bara liksom, haha.
Aha.
Så honom den Strong du pratar om skiter jag lite i. Men den här halta Strong, han kan
bli någon.
Ja, han kan bli en härlig, ja, en riktig slemmig torsk som man vill ha med.
Det är lite, kommer du ihåg den gamla låten? En slemmig torsk.
Ja, men du får ju sluta med dem. Du får ju lägga om med dem där. Det är 100 år sedan.
Visa bara på hur gamla vi är. Ja. Förlåt, det var en parentes. Ja. Ja. Men jag tror att vi ska hålla utkik efter The Strongs.
Ja, jag tror inte det sista vi ser av att han går omkring och släpar sitt ben efter sig. Det tror jag inte.
Nej. Det är lite roligt att de bor på Harrenhal. Väl. Och det var där som Littlefinger sen...
Precis.
Satte sig och häckade.
Ja. Ja, just det.
Och det känns som att den där Larry Strong kan bli lite den här seriens Littlefinger eller Viserys. Alltså den, vad heter han? Varys.
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 Viserys. Förlåt, visiret.
Alla heter Varys. Likadant. Vi förlåter dig.
Ja, Varys eller Littlefinger. Det är någon sån roll han säkert kommer få. Han kommer vara en sån där som bara glider runt som den hemliga gubben i pelargångarna och bara, aha.
Gubben i lådan.
Ja, smider lite ränker och sånt.
Ja.
Det är spännande.
Okej, men Rhaenyra har ändå ett starkt avsnitt. Hon är ju liksom visar på att hon klarar av att döda ett vildsvin och hon säger ifrån till sin pappa om vem hon vill gifta sig med och inte och sådär.
Alltså han lovar ju att hon ska få välja själv.
Mm.
Så det får vi se hur det går.
Ja, men det är samma sak med det löftet, jag vet det. Fan, alltså, det är väl, jag tyckte hennes förra avsnitt var det. Hon har varit lite starkare för 3 år sedan. Ja. Nu tycker hon
det här. Det är ju egentligen konstigt att det som hände då i förra avsnittet när hon liksom åkte och mäklade fred med Daemon, tog tillbaka ägget, att det liksom inte har gett henne någonting mer nu.
Ja, hon fick ju ingen större position. Men det kan ju beskriva hennes lite mer så här frustration som hon ger uttryck för med det stackars vildsvinet. Så att säga. Men alltså nog om det.
Ja.
Det här är ju trots allt inte det här avsnittets huvudperson.
Nej.
Utan det är ju mitt hatobjekt och Sandys favoritman. Daemon.
Fire away. Ja,
precis. Ja. Fire away.
Ja, men det är också den första stora krigsscenen som kommer här i House of the Dragon. Det börjar ju lite grann med att de diskuterar taktik. Hur ska de göra? De håller på där och tjafsar.
I 3 år, va?
I 3 år och helt inte sjukt. Lyckas få ut dem där ur grottan.
Nej, de bara springer och gömmer sig så fort det kommer en drake. Det är klart att de inte försvinner då.
Nej,
precis. Så det är Seasnake och det är hans brorsa Waymond.
Jag har en Waymond med här också.
Och sen sonen Laenor som håller på att diskutera taktik och hur de ska göra.
Ja. De har alla tre olika längd på sitt hår. Mm. Så kan man tänka sig hur det såg ut för Seasnake i början med sitt hår. Så han såg ut som sin son och nu har han jättelångt.
Ja, det kanske är något så patriarkalt. Ju längre hår ju högre status.
Så kan det vara.
Ja. Vad vet jag.
Mm. Här har de också en karta med olika små pjäser som de håller på att flytta.
Ja.
Vilket
det är återigen.
Ja, jag vet. I varje avsnitt så har vi någon sån där liksom.
Jätteroligt.
Det är helt sådär meningslöst.
Det är de meningslöst.
Bara, det spelar väl ingen roll. Här kommer en fisk. Mm. Japp. Och vad vill det? Ni kommer ju det spelar ingen roll hur de placerar de här på bordet om de inte har kommit någonstans på 3 år. Det måste finnas en annan taktik. Ja.
Och också att de står och pratar så här, vi har 18 skepp nu, bla bla bla. Och så ser man samtidigt bakgrunden, ja, nu är det nog bara 17. För det är något som blir beskjutet. Liksom.
Mm.
Ja. Ja.
Precis. Och då får Daemon ett brev från kungen.
Ja.
Och man ser liksom inte vad det står, bara att han inte blir så glad för han slår ner budbäraren.
Ja, han slår ju halvt ihjäl honom.
Ja, precis. Lite ja. Överreaktion.
Ja.
Don't kill the messenger, brukar man ju
ja,
säga.
Ja.
Och det är, kungen vill då skicka båtar och hjälpa sin brorsa, vill liksom försonas. Det är rätt nedlåtande, kan man säga.
Ja, jo.
Jag
tolkar inte som det, men det gör nog han.
Jo,
ja. Ja, alltså brorsan tolkar ju som ned, ja. Att ja, du lilla gubben, du klarar inte det här liksom.
Nej, nu kommer.
Men
nu kommer
då vill på. Liksom Damon vill säga liksom, kan själv.
Ja, och att, det visar han ju med all önskvärd tydlighet att han är beredd att ja, göra det själv också.
Ja, precis. Så det är lite roligt ändå att det här brevet provocerar dem liksom att dra igång den här konstiga planen.
Ja, som de ju hade innan han kom och landade med sin fula drake.
Ja, exakt.
Alltså i det här rådslaget. Att den enda som kan locka ut den här krabbmannen och hans trupper, det är av någon anledning Damon. Mm. För att han är mest värdefull att ta till fånga, antar jag.
Ja, precis. Så han går ut med en, och åker ut med båten. Med
han,
en
ror.
Liten, han ror.
Han blir så arg så han ror.
Ja,
han glömmer bort sin drake och tar båten.
Mm.
Ah. Redan här börjar man ana oråd, eller hur?
Mm. Ja. Vifta med den lilla vita flaggan.
Ja.
Och då blir ju krabbmataren till sig i brallan.
Ja.
Vad är det som händer? Ja. Kommer ut ur sin grotta och tittar upp mot skyn.
Mm. Han tycker det här är en skaldjursbuffé jag inte kan motstå.
precis. Och ja. Han liksom lurar ut dem där och sen går han surprise, surprise till våldsam attack själv.
Ja,
ensam mot liksom massa
kamikatsuppdrag, jag tänker en hederlig gammal ensam räd.
Exakt.
En solutflykt.
Precis. Mm. Och ja men och liksom lockar ut ja men krabbmatarens folk.
Ja.
Och det här vet jag att ja men Marcus älskar den här scenen.
Nej, jag gör jag verkligen inte. Det här jag måste säga så här, House of the Dragon. Absolut, visuellt sett nu när den här Maktens ringar har haft premiär med Sagan om ringen prequelen som går på en annan kanal. Visuellt sett den sätter en ny standard på hur modern fantasy eller hur fantasy-sagor ska gestaltas på TV, det ser ut på TV. Det är som att titta på en serie oljemålningar hela tiden. Det är vansinnigt snyggt. Och jag tycker avsnittet håller en ganska bra klass fram till den här slutscenen, den här slutstriden med Damon.
Vad är det som är fel?
Men tänk, vad är det som inte är knäppt med det här? Jag ska försöka. De har hållit på med 3 år och försöka locka ut de här asen ur sina grottor. Men och här kommer då en ensam galning, vithårig sjöbuse, en politisk vilde helt enkelt, kuta fram. Och de har liksom hundratals män i grottorna. De har hur många bågskyttar som helst och de får ju ner honom. Alltså de får ju ner honom så.
Ja.
Och hela tiden under scenen så sitter den där krabbmannen och tittar lite mot horisonten och så här, för han fattar ju precis som vi som tittar på. Men vad fan är drakarna då? Men istället för att liksom skicka ut en person eller två personer eller bara liksom med de här hundratals bågskyttarna bara meja på honom så han inte kommer någonstans. Då är plötsligt efter 3 år då skickar han ut alla i en jätteprydlig ring runt en förbannad person. Och så tittar han upp mot horisonterna. Nej, ingen drake. Jag skickar ut fler.
Det är
jag
lugnt.
Skickar ut, ja, det är lugnt. Jag skickar ut alla mina trupper. Och sen, döm om förvåning, så kommer den där Sea Snake-sonen på sin drake Seasmoke eller vad han heter.
Mm.
Och bränner upp alla. En sån här Instagram-bild. Alltså det enda de vill ha, de här förbannade filmmakarna, det är en bra bild på Instagram när de bränner upp alla i en ring som är som Targaryens familjesigill som vi har pratat om i det här. Och jag sitter där och bara, men är ni helt dumma i huvudet? Det här är bland det mest idiotiska jag sett. Det är nästan, jag skulle säga att det är lika illa som i Battle of the Bastards när man skickar ut hela kavalleriet, inte bara att man ställer liksom själva liksom fälthaubitsarna utanför murarna, haha, utan man skickar ut hela kavalleriet mot de odöda och så dör alla. Det är ju det är så otroligt dåligt manus.
Du har lite invända mot den här taktiken helt enkelt.
Ja, men vad fan, har inte ni det? Jag satt hela scenen och bara så här, här sitter jag och myser. Och så bara, det kan inte vara så dumt att de skickar ut alla nu. Ja, de skickar ut alla. Och sen kommer en drake. Alltså.
Nej, det är jättedumt.
Och sen hur farlig var den där krabbmannen då, när Damon då upptäcker att min plan lyckades.
Jag kan gå in i grottan.
Eftersom han förstått liksom rätt tidigt att den här seriens manusfattare är så jävla korkade så jag kommer lyckas med det här. Och då går han bara in i grottan, hugger den här krabbmannen i två delar och släpar ut honom. Och så är det bra med det.
Vi är tysta av häpnad här för Marcus, ditt engagemang här för den här serien.
Ja, men alltså, Game of Thrones är ändå en serie som försöker höja standarden på fantasy-sagor och ska ju någonstans inte, det är ju fel att säga att den ska ligga realistiskt till, men såna här detaljer gör ju att det blir för korkat, alltså det blir för fånigt tycker jag.
Ja, men det är lite som sista säsongen liksom, att det är liksom mycket, det är stort och snyggt och liksom man får se drakar och eld och sådär, men sen när man liksom tänker på det så är det kanske inte så mycket substans liksom i.
Nej, men alltså, det finns ingen tanke med det här.
Alltså, ja, men den här krabbmataren, nu har vi liksom följt honom i 3 avsnitt och ja,
nu är han borta.
Och de har ju följt honom i 3 år och inte fått ut, de har inte fått ut dem ur grottorna på 3 år, men helt plötsligt springer alla ut när en person kommer. Och när en person står där, när alla är ute och draken är där, ja då kommer resten av högen. Det är som att de inte har sett dem. De har legat någonstans där bortom horisonten och kollar bara, ja men nu anfaller vi. Och man bara, ja.
Mm. Det var manusförfattarnas chans till en första stridsscen. Alltså ordentligt.
Jag skulle, det här är ju manusförfattarnas Waterloo. Alltså ur Napoleons synvinkel.
Ja, inte ur Abbas. Alltså,
det är en förnedrande förlust de gör nu, i alla fall hos mig. Det är snyggt, men det är oerhört dumt.
Men vi hoppas på bättring till kommande avsnitt, för annars blir det jobbigt.
Ja, alltså fortsätter de med såna här lösningar på problemen, då riskerar vi ju att hamna där vi gjorde på de sista säsongerna av Game of Thrones, när man bara sitter och tar sig för pannan hela tiden. Och bara, men snälla ni.
Det vill vi inte göra.
Det är liksom, det är ju, de idiotförklarar ju tittarna när man tittar på det där, liksom, tycker jag. Varsågoda.
Men Sandra, krabbmatan dör. Ja, ganska brutalt.
Ja,
ändå.
Ganska brutalt. Det är väl typ halva han som kommer ut ur grottan.
Ja. Knappt det. Det är en arm och en torso och ett huvud.
Vad har han gjort med den andra armen? Vi får inte se någonting utav det där. Han bara kommer ut någon.
Nej, vi får ingen fight. Jag tänkte ändå att man skulle få någon liten sån här tvekamp mellan Damon och krabbmataren.
Men man ser
gick snabbt.
Man ser i alla fall att Damon är jätteblodig. Jätteblodig och smutsig.
Så att något spexigt har hänt där inne i grottan.
Ja, de har spexat, fästa till det. Mm. Men nej, jag tycker det. Ja, nej, usch.
Vi ser fram emot kommande avsnitt i alla fall.
Ja, men... det gör jag. Men alltså, de får sluta med såna här logiska, alltså såna här korkade saker. Ja. Bara, som man, som sagt, om det hade varit så här Indiana Jones och jakten för sköna skatten, man är, allting bara är som jag brukar säga, la-di-di. Man bryr sig inte om hur saker och ting utvecklar sig. Då är det väl en sak. Men det här, nej, det är för dåligt.
Mm. Men jag har en fråga. Jag vet inte om ni kan svara på den, men annars kanske lyssnarna kan svara. Hur är det med drakarna? Har de hur mycket eld som helst i sig? Kan de liksom spruta på ohämmat eller måste de åka och tanka bensin? Alltså, förstår ni vad jag menar?
Jag vet.
Det här känns ju verkligen som en lyssnarfråga.
Ja, är det någon som vet? Hör av er. Vad står det i loggorna?
Nej, det verkar som att de har obegränsade mängder eld.
Ja.
De är ju lite magiska, de här små fåglarna.
Det var roligt om det fanns bensinstationer som de var tvungna att åka och tanka. Det skulle jag tycka var kul.
Men vad tror vi då om det tilltänkta eventuella giftermålet för Rhaenyra? Vad tror vi om Lenor Velaryon? Han rider drake. Han får skrika Dracarys.
De är släkt. Perfekt.
Perfekt.
Perfekt för Targaryens.
Det är en bättre match än med Aegon och farbron. I alla fall. Så jag skulle hellre se det än det andra. Men jag har lite onda aningar om hur allting kommer att utspela sig.
Ja. Det är så spännande, Marcus, när du har onda aningar.
Ja, men, ja. Men inget mer sådana där inget mer sådana här solutflykter med Damon. Jag vet att Sandy älskar honom, men det blir för dumt.
Men han hade inte många repliker i det här avsnittet.
Nej, det var väl inte mycket han sa alls.
Han sa några grejer. Ja, kom typ ut, ropade han från draken i början.
Ja, men exakt.
Kom
men
ut från grottan.
Han behöver väl inte säga så mycket. Nej. Han bara är Damon.
Ja, han är seriens roligaste snuskfarbror. Liksom.
Men hörni, vi ska ta och blicka lite framåt. Vi tar och lyssnar, för de har redan släppt trailer för nästa avsnitt. Vi tar och lyssnar lite hur det låter.
From my blood come the prince that was promised. And his will be the song of ice and fire.
The house of the dragon will stand as one for a further generation.
Who will it be? The brother?
They name me King of the Narrow Sea.
The daughter?
Your courtship is at an end.
So I can be a remedy for your political headache.
You are my political headache.
Or the little princeling of three.
I have discomforting news.
This is a vile accusation.
Who is responsible for this gossip? I will take their eyes.
It is not in Rhaenyra's nature to be deceitful. I cannot say the same for your brother.
Jaha, Sandra, vad tänker du? Vad händer i nästa avsnitt?
Jag tänker ju mest på att Damon har klippt håret.
Det är så att det blev så blodigt och tovigt efter striden mot krabbmatan att han bara, nu måste jag klippa av det.
Eller så är det liksom att nu har jag vuxit upp, nu har jag skaffat ett jobb, jag har liksom gjort något ordentligt, jag har vunnit en fight.
They name me the king of the narrow sea.
Ja, precis. Då måste man klippa håret. Så han är lite, liksom, det är lite Joffrey-varning över den där.
Lite Joffrey-varning. Oh.
Ja, han ser ut som lite så storebror till Joffrey faktiskt. Kung Joffrey.
Ja. Men de är inte ens släkt.
Det som är, när man lyssnar på den här trailern, det är ju att det är någonting de håller borta. Det är någonting som Rhaenyra gör.
Ja.
Som blir alla, som får bli kungen och bli förskräckt och drottningen och
chippa efter
andan och alla. Det känns som att hon gör bort sig i nästa avsnitt på något sätt.
Mm. Kan aldrig hoppas.
För det är någonting, den här trailern är ju obegriplig för att det är någonting som händer som de inte vågar visa.
Precis, det är obegripligt.
Ja.
Man fattar ingenting.
Nej.
Kanske kan bli lite vuxenmys.
Ja, det är dags för lite naket. Jag sätter ju för att det var naket ganska tidigt i Game of Thrones, redan första avsnittet, så har det inte varit något naket. Det har inte ens varit något tång. Vi har inte ens fått se kung Viserys och Alicent ha liksom ens en puss. Inte någonting. Nej.
Det är ju faktiskt inget jag längtar efter att få se mer i mitt liv, att de ska ha något tätt och tätt. Vi förstår ju vad de har gjort med tanke på resultatet i hennes mage.
Ja, just det. Och man ser ju också den nya barnet i trailern.
Jag tror ju inte att de har i Västerås att de har uppfunnit sig IVF-kliniker ändå.
Nej, det har de inte.
Nej. Så det känns mycket obehagligt inför nästa avsnitt.
Okej, vi behöver lite naket. Vi har en nyklippt Damon. Och någon form av skandal har ju hänt.
Ja,
tror vi.
Det är någonting. Det är
jag gnuggar händerna.
Det är löpsedelsmaterial på gång.
Vi hoppas det.
för Rhaenyra.
Rhaenyra. Har vi något mer att tillägga? För från avsnittet. Något som vi har glömt. Någon liten detalj.
Nej, jag tycker spoiler. Hajen, den gamla han ska få...
Han kan få avsluta avsnittet.
Han kan få för en gångs skull få avsluta avsnittet och ge betyg åt den här så kallade Daemons strid.
Ja, som en liten förklaring för de som inte är liksom, de som är nytillkomna lyssnare av Tronspelet. Så hade vi en spoilerhaj i tidigare säsonger som vi i slutet liksom skickade iväg till en trogen lyssnare. Och så nu fick vi en video på den här spoilerhajen. Spoilerhajen mår bra och lever.
Han lever och har hälsan.
Det är ju härligt.
Mm. Ja. Ja. Det här är vad han har att säga om slutstriden i avsnitt 3. Exakt. Jag skulle kunna ha sagt det bättre själv. Det är
ja.
Väl rutet, säger jag.
Precis. Och vi säger så här. Hör gärna av er. Mail oss till tronspelet@aftonbladet.se. Vi kommer ut med nya avsnitt på måndagar, som sagt. Så då är det väl dags att liksom avrunda och säga
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.